Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad har du läst i veckan?
Du, jag har helt begravt mig i den här blixtra, spraka, blända av Jenny Jägerfeldt.
Åh, det blir jag så glad över att höra, för jag tyckte så mycket om den. Och det var så skönt att läsa en riktig bladvändare. Det var verkligen en bok som jag längtade till att läsa vidare i.
Vad var det du tyckte var så bra med den då?
Den hade ett så skönt tempo. Det var en ja, men den fördes framåt. Det kändes som historien gick framåt hela tiden. Och det får, alltså jag började läsa den på bokmässan i Göteborg, och för jag skulle ju såklart, nej herregud, jag måste ju ha läst den, för jag hade ju modererat en diskussion mellan henne och Gunnar Ardelius. Och men då när jag talade om den, för jag, det var verkligen en bok som jag ville diskutera med folk jag mötte, så var det folk som tyckte att den inte hade ett bra tempo framåt, och att den liksom var för lång, och att man borde ha liksom saxa i den, och att redaktörer borde tagit bort delar. Men det kände jag inte alls. Jag tyckte det var skönt att bara gotta ner sig i liksom depressionen, gotta ner sig i dekadensen och gotta ner sig i liksom skrivkrampen. För jag tänker att de är väl alla, eller speciellt liksom depression och skrivkramp är tillstånd som är långtråkiga. Det är ingenting som man swishar förbi i liksom ett ögonblick, utan det är någonting som man verkligen går och bär på länge. Jag tycker det fungerar att skriva ut dem.
Jag tycker att det handlar om så otroligt mycket bredare spann av en människa än bara såna här, visst, jag håller med om att det handlar om rätt aktuella ämnen som psykisk ohälsa eller sexualitet eller feminism och såna här, det finns ju en massa teman, men jag tänker att det här är den kvinnliga erfarenheten av att vara människa väldigt, väldigt mycket. Alltså jag tycker att det har riktigt många paralleller med Elena Ferrante, min fantastiska väninna, sviten, och flera andra böcker om den kvinnliga uppväxten, eller om man tänker ungvuxen. Det är också rätt mycket flashbacks från huvudpersonens eller jagets tonår och uppväxt och så. Så man skulle kunna säga, på ett sätt kalla den en uppväxtskildring. Det är också en skildring av ett författarskap som är skrivet på ett sätt som är självbiografiskt, alltså i den tonaliteten, med blinkningar till läsaren. Och det är väldigt knausgårdianskt i sin, alltså, detaljrika skildring av interiörer, av utseenden.
Vänta lite, knausgårdian. Fan, ja. Vilket svårt ord, säg det igen. Knausgårdianskt.
Man säger säkert knausgårdskt, jag vet inte, men dit jag vill komma är jag tror att det är lätt att när det är en kvinnlig författare, det blir betraktat som lite banalt, eller varför långa beskrivningar av hur hon lägger sin make-up eller någonting. Men varför inte det mer intressant eller lika intressant som långa beskrivningar om hur den unge Knausgård väljer vinylskivor i en affär eller någonting sånt där. Så ja. Jag håller helt med dig.
Men verkligen.
Att, ja, men jag håller med dig om att detaljrikedomen och det stundtals långsamma tempot är en del av styrkorna i den här boken. Och framförallt är det oändligt viktigt när man skildrar en sån speciell vänskap som mellan berättar jaget som heter Penny och hennes, i det här fallet då, fantastiska väninna eller förfärliga väninna eller musa eller vad ska man säga, katalysator i livet, precis som hon heter Lola då, precis som i fantastiska väninna heter ju Laila. Det jag känner att jag går igång på den här boken och bara svamlar lite grann. Men,
ja,
men
nej,
den
bra.
Här boken
kör.
Är jävligt mycket smartare än, det låter så här förmätet, än vad många böcker av till exempel ungdomsförfattare är. Nu Jenny Jägerfeld skriver böcker i flera genrer, men den har en ansats och ett omslag som gör att den ser ut som en sån här young adult berättelse, och det kan jag tycka är lite synd, för att jag tycker att den är väldigt mycket mer komplex än många sådana brukar vara. Jag tänker mig att om en ung, jag tror ju för sig att en ung läsare skulle ha väldigt mycket behållning av boken, men samtidigt så har den många fler nyanser än vad kanske alla unga läsare skulle uppfatta.
Den är ju väldigt rolig. Alltså jag tycker att den har ett sånt otroligt alltså Jenny har uppenbarligen otroligt fint sinne för humor, för det är flera gånger som jag fnissat till högt när jag läste den.
Absolut, och den innehåller mycket stoff som jag tycker är feministiskt orienterat utan att den talar om det. Det är liksom show don't tell. Det är, hon ligger som du berättar jaget ligger, som du sa förra podden, med en manlig akademiledamot av den äldre sorten i en passage. Och hon objektifierar honom som att det är hon som har makten.
Mm.
Och han som är liksom underordnad på något sätt. Och hur hon leker med honom och utnyttjar honom och hur hon skrattar åt hans kropp, hur den ser ut eller hans sätt att vara, hans kläder. Och den är ganska elak.
Ja, men då måste, men så då frun till den här akademiledamoten får ju reda på det här, och det blir liksom tidningsrubriker och skrivs om det, och hon är otroligt förnedrad och sårad. Och lite senare in i boken får ju Penny ångerkänslor och förstår att hon faktiskt har sårat en annan människa och hur hon har förstört ett äktenskap. Okej, det är ju inte hon som var otrogen utan det var akademiledamoten, men hon får ändå för sig att hon ska be om ursäkt och på något sätt känner ånger för att på grund av hennes handlingar har andra människor mått dåligt.
Jag berättar, jag återkommer på flera olika sätt tycker jag till det här med utseendes makt och vad det är hela tiden, hur skör den är eller hur falsk den sortens makt är, att det som funkar på krogen kan lika gärna få dig att inte bli tagen på allvar, och beroende på vad tycker du om det? Du hade en reflektion där.
Nej, men jag tänkte på hon verkligen hur liksom berättar jag att växla mellan att vara snygg enligt alla patriarkatets regler liksom med korta kjolar, urringningar, mycket smink, långt hår. Och så går hon i en annan del av boken, går in i en fas där hon verkligen helt struntar i att sminka sig eller klä sig sexigt. Och hur osynlig hon blir då. Hur liksom hon är van att vara liksom snygg Penny, och då öppnar folk dörrar för henne och ser henne och kommer fram och pratar med henne. Och när hon är osminkad och, liksom, och har kortklippt hår så orkar inte ens taxichauffören stiga ur bilen för att hjälpa henne med en väska, utan bara sitter och väntar tills hon fixar det själv. Jag tycker det blir en sån väldigt tydlig kontrast i hur exakt hur en kvinna ska vara för att vara en lyckad kvinna.
En del av de här passagerna där hon driver med samtidsfenomen, till exempel vår ängslighet och vår det här lite fejkiga andligheten, så talar hon liksom direkt med läsaren. Berättar jaget vänder sig så här, ja, nu låter det ju som att bla bla bla, men jag menar inte så andligt så att det blir creepy, men ja, och det tycker jag är jäkligt härligt att vi dras in, och det är också någonting som Ferrante och flera andra, jag ska verkligen inte dra det här med Ferrante för långt, men författare kan använda som ett stilgrepp. Men då hoppar man ju samtidigt ur berättelsen, men det gör en lite mer dokumentär.
Ja.
Och sen mot slutet så blir det ett klart skifte i en relation från liksom vänskaplig till hotfull, kan man säga, och obehaglig, och då blir det nästan lite thriller över det hela, och i slutet blir det nästan som en magisk realismberättelse, och då börjar man tänka så här: Shakespeare, Puck, är den här Lola, är hon den här mytologiska varelsen som är som en trickster?
Exakt dit ska jag komma. Finns hon på riktigt? Ja. Finns hon på riktigt, eller är hon liksom någonting som Penny bara hittar på, liksom en mus eller någonting, ett liksom Pennys andra jag, ett Pennys alter ego.
Så undrar man om Penny har vanföreställningar och psykotisk eller schizofren, och det är så jäkla smart, tycker jag, därför att den här trickstern, eller vad man ska säga, som en halvgud eller som en någon slags spirit eller vad man ska säga, finns ju så många religioner, till exempel i ursprungsindians amerikanska befolkningens religioner, så finns det alltid en sån här busig figur i de här Shakespeare-dramerna som är midsommarnattsdröm och så vidare, finns det Puck, någon liten sån här busig, eller vad ska man säga, människa som rör sig mellan myten och verkligheten, och när den här personen kommer upp så händer det saker, det kan hända fantastiska saker, det kan hända erotiska saker, det kan hända de blir hedonister, det är mycket vad ska man säga, ett starkt tema är det här, kan vi använda hedonismen som något slags tillstånd där vi, alltså det är också en mytologisk och på ett sätt också filosofisk parallell där. Varför jobbar vi med mindfulness, mindlessness? Det är det vi ska jobba med om vi vill nå ett nytt tillstånd, eller om vi vill att det ska hända något, eller om vi vill förlösa våra skapelsekrafter. Så att Penny och Lola ut och festar och knarkar och knullar och lever ut extremt, ungefär som en sån här dionysiska fester liksom. Det tar aldrig slut. Och Penny försvarar det ibland som att det är, om inte såna här saker händer så kommer hon liksom inte kunna fortsätta leva, det är livsstil på något sätt. Hon latchar med det där begreppet, och då tycker jag det är så coolt, men det här är en samtidsroman om en uppväxt i jättemånga väldigt, väldigt aktuella samtidsreferenser, alltså sociala medier, MeToo, akademi grejer, klimatsomrar.
Ja, men också föräldrar och liksom en relation till föräldrarna, hur mamman är den trygga som alltid finns där, som blir besviken gång på gång men alltid ändå finns där, och hon liksom strävar efter att pappan bryr sig inte så mycket, han älskar henne när hon bekräftar honom, när hon är ett genibarn, när det går bra för henne, då blir han liksom en accessoar för honom, men liksom någonting att visa upp. Men hon ändå, och hon bara kämpar efter att han ska älska henne och se henne, och hon liksom vill vara duktig i hans ögon. Alltså jag kan känna igen det. Jag kan verkligen känna igen det i min egen familj, hur när jag var med, jag var med i en frågesport på TV, och när det gick bra så blev min pappa otroligt nöjd och bara ringde, jag var så där, ettan, han kallade mig ettan, för han kallade sig ettan, tvåan, trean, fyran, vi fyra systrar. Han bara, ettan, jag är så stolt över dig, du är så duktig. Och jag bara, yes. Och ändå är det min mamma som, ja, men det är ändå min mamma som hör av sig dagligen och så pratar vardag med.
Ja, det är dessutom hjärtskärande på ett sätt att det låter så otroligt opersonligt att kalla sina barn för det. Ja. Och så i samma mening då som han säger att han såg dig, så är du ändå en av fyra.
Ja.
Förstår du? Det är jättefin och rörande historia. Jag känner igen det väldigt mycket själv i min egen uppväxt. Och barnen, det barn vill mest av allt är ju att bli sedda av sina föräldrar. Det är ju det starkaste, starkaste driften. Och alltså det finns ju hur många väldigt framgångsrika författare eller företagsmagnater eller konstnärer eller dansare, vad som helst, som någonstans där finns ett obekräftat barn och en förälder som såg barnet när det presterade på något sätt. Och det är också så fantastiskt att hon väver in det temat. Och ovanpå det, vad är äkta talang? Vad är äkta kreativitet? Hon ifrågasätter också vad plagiat är. Vad är konstens ursprung? Sådana där så stora intressant. Frågor som hon väver in i den här uppväxtskildringen. Jag är skitimponerad. Och dessutom de här grekiska och referenserna och filosofiska referenserna. Då.
Ja, men som också ploppar in mot slutet. Plötsligt har man en helt ny. Alltså, liksom, man är så att okej, nu börjar vi runda ihop den här boken. Och så kommer det plötsligt en ny superintressant vinkling in, som just som du sa det med plagiat. Finns det någonting som är originellt överhuvudtaget, eller handlar all konst och all forskning egentligen på att man bygger på någonting som redan existerar och gör sin egen version av det?
Och hur är det när man plagierar sitt eget liv? Alltså du skriver om dig själv, hur äkta är ditt skapande då? Kan du vända på det? Kan du skapa ett intressant liv för att ha någonting att skriva om, och du manipulerar människorna i din omgivning? Är det en handling, helgar ändamålen medlen här om du ska skapa? Kan du offra dina relationer? Alltså jag tycker det är skitintressant det där. Det finns ju, jag känner en författare som, jag ska säga så här, mina föräldrar känner en författare som varje gång hen liksom ska skriva en ny roman, så skaffar hen en ny relation. Det är som att personen behöver en kris. Eller alltså du kan skilja dig eller vad det nu är. Du behöver liksom hitta stoff någonstans. Och det är inte helt, det är ju inte nytt så, men det är ju inte helt, jag kan inte heller säga att det är ett hittepå. Det är ju sådana som samtida som Agnes Lidbeck eller vem som helst. Det är jättemånga som säger att du kan inte, om du bara är liknöjd och sitter och inte vill någonstans och bara jäser och äter kanelbullar, så kan du inte skapa. Det måste till någon slags ångestkraft.
Känslor. Och jag tror det är mycket lättare att skriva genom i ångest och panik, eller åtminstone sorgen, att skriva lycka.
Och man kan säga att den här boken ta det till sitt extrema, till sina ytterligheter. Jag vill inte berätta så himla mycket exakt om vad som händer, för då är det ju inte så spännande och överraskande heller.
Nej. Men slutet, vad tycker du om slutet? För jag känner att det fanns bara ett sätt den här boken kunde sluta på, och det var precis så här.
Mm. Ja, jag håller med.
Ja, men det var ett väldigt, det var liksom inte ett slut som man kunde räkna ut när man började läsa, men det var ändå ett slut som man hade läst, det kände man så att ja, men såklart, herregud. Ja, det var det.
Det är små blinkningar till feministiskt medvetna läsare också. Till exempel när huvudpersonen är sjuk och hon har en pojkvän som är den omhändertagade typen, kan man säga. Och hon tycker det är så härligt att bli så bekräftad och ompysslad av honom, så att hon liksom gör sig ännu sjuk. Hon har som en sån här man cold. Och då står det så här, jag lät honom till och med läsa Murakami för mig fastän jag hatar den sexistiska jäveln. Och jag bara yes!
Jag älskar det!
Fan vad bra! Ah. Murakami, alltså, du kunde inte säga det bättre, Jenny. Och den andra som jag skrattade högt åt var en dryg, allvetande, mansplainande akademiledamot vid namn Bruce Tengdahl. Okej, det är som en blandning av liksom Horace Engdahl och alltså, Bruce Tengdahl. Det är så jävla roligt.
Ja. Gud, vilken njutning att läsa den här boken, säger jag.
Ja, och alltså, vet du vad? Du vann, höll jag på att säga. Jag ger dig 100% rätt i att man vill bara fortsätta. Jag kände en fysisk saknad när Blixtra, Spraka, Blenda tog slut. Och nu lyssnade jag faktiskt på hela boken rakt igenom, inte rakt igenom, med massa pauser, men
ja.
Det tog ju 13 dryga timmar och jag lyssnade på den här boken på ja, kanske 10 dagar eller någonting, så att du kan ju tänka hur mycket jag har lyssnat. Jag har haft de här lurarna i öronen överallt utom när jag umgås med min familj och när jag är på jobbet. Så liksom, så fort jag tagit ett steg utanför dörren, så fort jag diskat eller alltså jag har tvättat så många tvättar bara för att ha ursäkt och lyssna på den här podden, så bott i tvättstugan. Vet du vad, jag tänkte att jag skulle läsa, och nu tar jag faktiskt bara på må få mitt i boken också en vad ska man säga, en passage som inte avslöjar så mycket händelser, ja. Tänker jag. Men bara för att ni ska få en känsla av i vilken stil den är skriven. Och det är en viktig passage. Det är intressant för att den här boken innehåller rätt många sidospår. Man bara, men vad händer med den där karaktären? Den här psykologen liksom, varför kommer...
Jag vet, men jag gillar det. Jag tycker väldigt mycket om det. Också vissa situationer som när hon liksom luras och sen får hon inga, liksom ljuger om någonting och så får det inga konsekvenser. Det bara händer. Jag tyckte så mycket om det, för att så är ju livet liksom. Allting leder inte till liksom ett snyggt avslut, utan vissa saker bara händer och sen går man vidare.
Det är bara i deckare som varenda tråd är utlagd för att den ska ha någon slags liksom funktion. Okej. Det här kapitlet heter Kolsyrefabriken. En sen kväll när jag hade hängt med Lola för att hämta ett kamerastativ som hon hade glömt hos en gråtrunkare i Ekensberg dagen innan, såg jag plötsligt kolsyrefabrikens cisterner höja sig mot himlen. Och strax bredvid färgkontoret, det grå fyravåningshuset där Nicks studio låg. Ett stråk av ångest när jag påmindes om Nick och om romanen jag våndats över där. Så många svettiga timmar jag lagt ner, så lite substans som kommit ut. Men ångesten överskuggades snabbt av något annat. För när jag återvände blicken mot kolsyrefabriken hände något inom mig, som om en barrikaderad del av hjärnan plötsligt öppnades, fick in ljus och luft. Cisternerna verkade nästan vidröra molnen med sina brunfläckade, liksom ärrade rör, som en rest från en annan, mer DDR-liknande tid. Lola, sa jag, vi måste stanna. Vi parkerade cyklarna utanför grinden till färgfabriken. I mörkret såg det tegelröda huset brunt ut och det gick knappt att urskilja de stora svarta versalerna som proklamerade just färgfabriken ovanför det runda fönstret. Jag gick bort mot gallergrinden och kände på handtaget, men den var givetvis låst. Ovanför grinden och det höga järnstaketet bredvid satt tre rader med snedställd taggtråd. Men det gjorde inget, det var ändå inte riktigt där jag ville in. Vad ska vi göra? Lola lät exalterad. Alltså jag vill bara, jag måste in här. Vi satte oss på cyklarna igen. Jag stod upp och trampade hela vägen längs med tvärbanan och sen svängde jag av ner mot vattnet och parkerade i gräset. Lola strax bakom. Framför oss var en enorm byggnad i 6 våningar. Vad är det här för hus? Viskade Lola. Jag vet inte vad det är för något, men där framme ser du kolsyrefabriken. Alltså, jag vet inte, men jag vill bara in, jag pekade. Fan, du ser nästan kär ut, sa Lola. Vi gick längs med det höga gallerstaketet som omgärdade den vita byggnaden. En bit längre bort fanns ett stort yvigt buskage, några veka små trädstammar, och såg jag ett hål i gallret. Jag höll andan och pekade, viskade, kolla, där, shit, kom igen. Lola smög före mig i svarta jeans och svart jacka som hon dragit upp ärmarna på. Hon hade inte tagit på sig någon peruk och hennes korta bruna hår syntes inte under kepsen. Hon smälte in i skuggorna, bortsett från hennes underarmar som märkligt nog nästan blänkte i mörkret. Här tycker jag att man ser Jenny Jägerfeldts miljöbeskrivningar. Hennes fantastiska sätt att skildra just hur det ser ut där de här personerna rör sig med detaljer. Jag tycker de här underarmarna som lyser i mörkret tycker jag är en sån här briljant grej. Som är nästan poetisk. Och man känner också den här enorma detaljrikedomen. Man vill ju bara att de ska gå vidare. De hittar, gå igenom det jävla hålet. Måste du uppehålla dig vid varenda liten liksom buske, för att snart kommer ju någon komma på dem.
Jag vet, exakt det.
Och jag tycker
skynda.
Att det är så skickligt att
igen,
de liksom
vi bromsar inte ner texten det här nu, där. Känner jag som läsare.
Mm. Och så är det förstås en hund som börjar skälla och såna här saker. Och så kommer en massa drama. Jag älskar den här också. Vi gick i det höga våta gräset längs med tegelbyggnaden. Lola hukade lätt fast den knappast gjorde henne mindre synlig. Så där som folk gör på bio när de måste gå på toa mitt under pågående föreställning. Älskar de här.
Ja, för man fattar ju exakt genast
exakt.
Hur hon gick.
Ja. Och den här boken är verkligen skriven med mycket eftertanke. Jag undrar hur lång tid det tog att skriva den här.
Men alltså hon är ju så otroligt produktiv, Jenny Jägerfeld. Alltså det verkar ju som hon spottar ut sig en bok i månaden.
En fråga då. Känner du igen dig i den här boken? Känner du igen någonting i dig själv?
Ja, jag känner igen. Alltså jag kan inte på sig skulle ha samma dekadenta liv som Lola och Penny gör i London. Men jag kan känna igen det där när man var lite på 20 och var ute på baren med sina väninnor och utmanade varandra att... Men bara se, kunde man få en kille och hur snabbt kunde man få honom trots att man kanske inte var så intresserad. Jag kände att det är kanske en form av feministisk handling att skriva, liksom normalisera historier där kvinnor är assholes utan att få sin bestraffning eller utan att liksom falla och komma till insikt.
De är ute liksom och super och knullar och har sig och beter sig och vad gör de nästa dag?
Girls
nej, men de
will be girls.
Sak.
Liksom.
Ja, precis. Lite den... grejen och att det är ett aktivt val. Det är liksom ett val åt hedonismen. Bara för att det är så kul och fuckat.
Det.
Och göra
nej, men just det. Alltså, att det är liksom inte, alltså det är ingenting. Jag tycker liksom att feminism ska inte handla om att kvinnor och tjejer ska bli assholes som många män är. Men tvärtom, att man ska normalisera att kvinnor får också ta för sig. Kvinnor får också vara hedonister utan att det ska, hon ska bestraffas för det mot slutet eller liksom lära sig sin plats. Utan kvinnor ska ha lika mycket frihet som män. Och för varje historia, vare sig det är på, liksom, på en skärm eller i en bok eller någon annanstans, varje historia vi hör om sådana kvinnor, tror jag att det liksom normaliseras och kvinnlig hedonism och kvinnlig frigörelse får lite, det blir liksom lite mer normalt och accepterat.
Alltså jag hoppas det. Jag tycker att det är... Alltså, jag hade en jäkligt utlevande tid. Och jag vet att mina barn inte lyssnar på den här podden. Men eftersom du gör det, mamma, så ska jag inte berätta om allting. Och pappa kanske till och med. Men jag känner ju igen väldigt många passager i den här boken, kan jag säga. Väldigt många. Och både på gott och ont. Och det, du vet, om jag har något, så jag hade en 45-årsmiddag och så var det några gamla kompisar som var med på den här tiden. Och vi hade relation som påminner lite om de här Penny och Lola ibland.
Ja.
Och så drog de några gamla anekdoter. Alltså det växlar lite. Jag kan nog vara en Lola ibland. Det är ju en sida av mig som inte så många i min välbärgade medelklass tillvaro här på Lidingö jag känner till. Och så att de lite nyare vännerna på den här middagen blev ju helt sådär förfärade och liksom bara tittade på mig som att jag var ett psycho. Och bara, såhär, varför har du inte berättat? Eller vadå? Men, vadå? Jag behöver inte berätta. Det är inget jag skäms för, men det är så ointressant vad man gjorde liksom när man var såhär 21 år. Eller 22. Ja. Du vet, jag tycker inte det är intressant. Men jag tror att om det hade varit en kille så hade det varit inte förfärande, utan då hade det varit så här: hahaha, ja, vad tokig man är, det är boys will be boys, liksom. Men du vet, om det är en kvinna, då blir det så här: gud, liksom, mådde du inte bra? Sen, vad fan, jag mådde väl jättebra, jag är liksom, är en adrenalinjunkie och utmanar mig själv ibland. Och den där sidan kommer ju ibland väldigt, väldigt sällan, ska jag säga, men någon gång kanske den kommer fram om jag festar med några vänner, och då kan det bli så här: oj, vad hände? Ja, men bara för att jag går hem tidigt och är nykter och städad och har ett jobb behöver inte betyda att jag inte kan go nuts. Men det, jag tror att det är kvinnor, det är fortfarande väldigt mycket, antingen är du den ena sorten eller den andra.
Ja, förstår du? Men det är eviga hora Madonna. Ja,
den eviga, och du behöver inte ens vara hora Madonna. Det är så här, du är bad girl eller good girl. Ja, ja men jag tror att vi alla
du, du är Lola eller du är Penny.
Ja, men du
ja, jag får säga Penny. Nej, Penny, nej, men vänta, Penny är faktiskt
bad
allt.
Girl and
nej,
bad Penny girl är... and worse.
Ja. Ja.
Nej, hon, och det är ju det som Penny personifierar, att hon kan vara det också, men det är ju ingenting. Det finns ju, alla människor har ju good girls och bad girls i sig, och alla killar också, men de kan liksom släppa. Det är inget som behöver
vara positivt. Ibland har man en bad boy i sig. Ja. Alltså, bokstavligen.
Men
förlåt.
är det då bra eller dåligt?
Det är väl bra ibland också.
Alltså, ja, men jag, nu du tänkte jag på James Dean och jag tänkte på så här Brett Kavanaugh. Vi har helt olika uppfattningar om vad ja. Bad just nu. Nej, men det är faktiskt en relevant kommentar, Pippa, för att det här med bad, liksom det här sexy bad boy är ju fortfarande liksom en... Det är fortfarande så att gamla sunkiga rockstjärnor på 50 bast är lite så här sexiga. En utfästad rockstjärna som är kvinna på 50 bast, sexy.
Och, ja, men tänk så här. Ja. Tänk, men alltså Kurt Cobain och men herregud,
Courtney, ja, Love.
Courtney Love. Mm. Hur alltså, så de porträtterades, vilken äcklig dålig mamma hon var. Mm. Hon gjorde ju exakt, hon var ju bara rockstjärna, precis som alla manliga rockstjärnor har varit tidigare. Men hon var liksom vidrig och ful och det ena och det andra och en olämplig mamma och en, jag menar,
och
bara
ingen riktig
en dålig
konstnär
människa.
Heller, utan hon red ju
nej,
bara på hans det. Berömmelse och bla bla bla.
Ja,
tyckte,
medan liksom man, det går... 13 sunkiga rockstjärnekillar som folk älskar på dussinet utan att någon någonsin ifrågasätter deras föräldraskap eller konstnärliga djup. Ja. Men hör du, intressant att du sa det med Brett Kavanaugh, för han har ju funnits såklart i mina, när vi talar om bad boys, i mina baktankar, och boys will be boys. Och jag tycker det är så spännande och vidrigt också hur inte bara hur ovanligt det är att liksom att kvinnor ljuger om att bli ljuger om våldtäkter eller sexuella trakasserier, eftersom det i 9 fall av 10 bara bumerangar tillbaka till dem. De blir liksom mycket mer riskabelt att berätta om något sånt än att hålla tyst. Det är ju ingenting man gör för sin egen vinnings skull precis. Men hur även alltså jag läste att liksom mer än hälften av de republikanerna tycker att även om det var så att han ville våldta, alltså för de som inte tycker så intressant med amerikansk politik, han är en domare som har blivit invald på livstid i högsta domstolen, och han anklagades för att i början av 80-talet, när han var, hur gammal var han då, knappt 20, har försökt våldta en kvinna på en studentfest. Och, men även om många, mer än hälften av republikanerna tycker att även om det är sant det den här kvinnan Blasey Ford anklagar honom för, så kan han ändå bli en domare på livstid, för att saker man gör när man är ung och student och man har druckit öl, boys will be boys, han har vuxit ifrån det nu, det är inte så farligt. Hur vi ser liksom på det som män gör, och på något sätt en del av manligheten att man ska vara gränslös och ta för sig och lite crazy.
Mm. Och hur det är alltid sådana här eufemismer åt fel håll liksom. En kille som spårar ur på en fest och försöker, han tryckte sitt kön i ansiktet på någon tjej som liksom folk, du vet, det talas som om att ja, det var han var lite, du vet, han stökade, de var ute och stökade lite ungefär, och sen så tänker man så här, en kvinna som gör ett misstag eller någonting, hamnar i en situation med sexuella konnotationer, det överdrivs så otroligt mycket åt andra hållet, du vet, om en säg att någon tjej skulle blivit packad då, och då motsvarighet, alltså blotta sig också eller så här, visa brösten eller någonting, ändå ganska oskyldigt, vet, visa brösten på en någonting. Och då
skammen,
blir det så här,
alltså.
Slampan, hon var ju helt bananas, så hon var helt crazy och fy fan vilken brud, om man nu vill. Det är oerhört lätt att dra tjejen i smutsen för en betydligt mycket mildare offens. Bland det mest spännande med Blixtra, Spraka, Blända är just den här mytologiska figuren, eller inte mytologiska, men att Jenny Jägerfeld spelar på den här shapeshiften eller tricksten eller musan eller vad man nu ska säga, väsendet som triggar igång oss. Och den här Lola byter utseende hela tiden. Och det är det som är lite creepy. Mm. Att hon är den ena än den andra. Och när hon vill förföra någon så vet hon precis vad hon ska sätta på sig för outfit. Liksom, för att det där ska lyckas. Och hon dyker upp på olika ställen. Mm. Ungefär som att så här, hur fan visste du att jag var här? Eller hur snabbt kunde du ta dig hit? Eller vad? Och det där är så skickligt gjort att det tar ett tag innan man börjar tycka att det är lite konstigt. Förstår du?
Ja, ja, verkligen. Hon är bara en naturlig del först. Men sen efter en stund. Men det är egentligen först när Penny börjar fatta misstankar som man själv. För att jag känner att man liksom lever så mycket med Pennys blick. Mm. Att det är först när Penny själv börjar bli så här, wait a minute. Som man som läsare känner så där, det stämmer. Wait a minute. Mm. Och det är otroligt skickligt att kunna liksom suga in läsaren så pass mycket att man liksom lever med inne i boken istället för att läsa den på distans och liksom kunna se.
Och det här lite märkliga, ja, och hennes märkliga egenskaper att hon får Penny att känna sig så här alldeles ovanligt mycket tillfreds. Det kan man ju också liksom börja misstänka att det handlar om droger eller någonting annat, någon annan form av manipulation. Är hon en psykostalker? Är det det hon är? Eller är hon bara egentligen tyvärr Pennys onda alter ego eller Pennys, den som är närmast Pennys riktiga jag som är ett egomonster och bortskämd och vi skitar i alla andra och utnyttjar andra för egen vinning. Vad är hon? Eller är hon egentligen det här skiten du måste igenom för att kunna skapa på riktigt? Det måste göra ont.
Ja, just det. För det handlar ju, alltså boken handlar väldigt mycket om det, om att skapa.
Är hon liksom ängeln på axeln eller satan på axeln?
Ja.
Eller båda?
Eller kanske poängen är att hon är båda. Att vi är alla, allihopa båda. Ja, nu Karin måste sluta tala om den här boken innan vi har talat sönder den. För att folk måste få en chans att läsa den och bilda sina egna uppfattningar.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Jag skulle vilja läsa om klimatångest, eller jag på att säga. Nej, jag skulle vilja läsa Mats Strandberg, apropå bokmässan, en annan snackis då. Mats Strandbergs senaste bok som heter Slutet.
Slutet, just det.
Och vi har faktiskt fått ett tips också från en läsare vars namn vi inte får nämna. Det lät som en läsare som heter Voldemort. Nej, men hon vill inte att vi säger att det var hon. Men som faktiskt vill höra oss prata om klimatångest och vill att vi ska läsa om det kanske också. Och av en händelse så råkar ju slutet, liksom, det är ju en sån här dystopisk, vad jag förstår, jag vet hemskt lite om den, du kanske vet mer, men att den kom ut efter alla de här bränderna och den här fruktansvärda sommaren som skördade många dödsfall och många liv, menar jag, var ju händelse som såg ut som en tanke. Så vi kommer nog prata om den typen av ångest.
Ja, ska vi nudda lite vid det nu? För jag tycker det, jag läser ju rapporter från Finland. Det har varit 21 grader varmt i mitten av oktober där, och folk är otroligt glada över att, och det fattar man ju för det är fint väder, men det finns ju också något som är väldigt ödesmättat, att man gång på gång mäter rekordtemperaturer i Norden.
Ja, och att vi har 10 år kvar att leva, och att den här också, så börjar ju alla liksom såna här undergångsfilmer, att folk är så här alldeles ovanligt glada över någonting som visar sig vara.
Ja, exakt. Och så är det någon forskare, ja, Jeff Goldblum, sitter med massa datorer och skärmar och säger att ni måste lyssna på mig. Det kommer att gå åt helvete. Jag vet inte, men jorden kommer inte att gå under om 10 år, men vi har 10 år på oss att försöka bromsa den här jävla uppvärmningen av jorden.
Just det, och vi lallar runt nu och bara, ska vi bygga pool i trädgården? Och sen så bara,
fast, ja, jag vet. Men alltså det är så, jag tycker det är svårt, för jag tycker att vi har alla som individer ett ansvar, men jag menar, jag tror att vårt största ansvar är verkligen att sätta press på politiker. Jag tror att såklart måste vi se över våra egna val, det är otroligt viktigt, men också en aktiv handling är att tvinga fram politiska beslut som gör att så är som bromsar upp den här globala klimatkrisen. Ja, men då blir det slutet mot nästa vecka. Finns det som ljudbok, tror du?
Vet du vad? Jag kollade just det, och inte på BookBeat i alla fall. Sorry BookBeat att jag hänger ut er, men jag betalar ju faktiskt. Jag är ju inte under någon slags sponsringstvång att säga bara fina snälla saker. Nu tycker jag, fan, ja, Mats, läs in den här nu.
Fan, befriande.
Han har nog inte hunnit läsa in den. Eller, jag vet inte, det kanske är någon annan som läser in den. Jag tycker att det är coolt när sådana som Jenny Jägerfeld som kan läser in sina egna. Inte alltid coolt när folk som inte kan läsa ljudbok läser in sin egen.
Maria Turchanina, hon är ju otroligt duktig på att läsa in. Speciellt när man skapar en egen värld, föreställer jag mig att det är bra att författaren själv läser in böckerna.
Jag tror också att Agnes Lidbeck eventuellt läser in sina egna.
Ja, jag tror det också.
Vi har faktiskt fått ett boktips också om en Agnes Lidbeck-bok. Då den här senare romanen som heter Förlåten. Och tror att det är en liten ordlek på förlåten också. Har du läst den?
Alltså jag kommer ihåg att jag började läsa på den. Jag kommer ihåg att jag nämnt den i podden. Men jag minns faktiskt aldrig. Jag minns inte om jag avslutade den. Det handlar om syskon och en sommarö, om jag minns rätt.
Jag har inte läst den, men jag älskar Agnes Lidbecks den här Finna sig. Jag var helt briljant. Men nu har jag lite sådär, hoppas Mats Strandberg levererar här nu, för nu är jag så inne i
det. Har du panik? Du vet att det går att läsa också med ögonen.
Jo, men jag hinner ju inte det. Jag måste ju alltid göra något annat samtidigt. Just nu så lyssnar jag på en podd medan jag, eftersom jag inte har hittat någon inläst bok att lyssna till, men jag skruvar ihop en loftsäng till en 7-åring, och den här loftsängen är ju, alltså man måste fan ha gått på KTH för att förstå de här instruktionerna, alltså kom tillbaka IKEA, allt är förlåtet, för vi var så här, nej, men det fanns ingen fin loftsäng, eller vi googlar runt och hittar den här, och då kommer den som ett plockepinn, och det är så många beslag och så många grejer. Men det är samtidigt,
det kunde lika bra ha köpt plankor och såg ihop en sån själv
liksom. Ja, men det känns nästan så att man måste köpa en sån här liten cirkelsåg, eller vad det heter.
Ja. Stod du svetsar där med så här, vad heter det, så här svetsskydd över ansiktet.
Ja, så jag var en jävel på träslöjd, men jag tror inte jag skulle kunna bygga en loftsäng om jag, i alla fall inte en säker sådan. Hur var du på slöjd i skolan?
Ja, jag var bättre på träslöjd än på textilslöjd. Jag tror att mitt tålamod är, alltså jag är inte så mycket för de små detaljerna. Att sitta och, ja men det var kanske inte bra på träslöjd då heller, men att sitta liksom och göra, att tappa maskor. Jag gillar faktiskt ganska mycket att sticka alltid, men att jag slarvade med att plocka upp maskor, och när man ska sy för maskin var det så här, först ska man rita upp mönster och förbereda, sånt går jag inte igång på. Jag önskar att jag var en sån person, men jag känner att jag är mer den, på det ungefärliga och den stora bilden än på de små detaljerna.
Alltså jag har försökt så många gånger att vara en människa som stickar, för jag tycker det är så otroligt trevligt. Och jag tror att det är, eller jag jag tycker att det är mysigt också när jag börjar. Och sen så blir det något fel och då blir jag lite stressad och sen så blir det snabbare och snabbare och fler och fler fel. Och sen så blir det alldeles för hårt alltid. Stickar in
du, du gör det för ja, du liksom gör det så aggressivt så liksom för,
ja, det är typiskt mig.
Alltid det blir som en liten planka liksom. Ja,
det är en god, gosiga halsduken som är så här, man får typ blåmärken av det så hårt.
Ja, men jag läste någonstans att det faktiskt är bra för hjärnan att sticka. Det är bra att liksom sitta och pyssla med någonting med händerna.
Ja, men det är ju tydligen bra att laga mat också. Men även där i köket blir jag oerhört frustrerad och slutar med att jag liksom spiller någonting eller något kraschar. För jag liksom bara står och svär. Jag är ingen sån här harmonisk matlagare som står och visslar och du vet, dricker lite vin och konverserar. Och folk kommer och pratar med mig när jag lagar mat. Jag bara så här, ut! Otrevlig kock. Och det är så synd.
Det är alltid Peter som har lagat maten och vet en middag.
Ja, och exakt. Och nu var det så perfekt uppdelning. Jag skruvade säng och han lagade mat. Och sen så var jag tvungen att sticka och göra en grej. Ja, och jag sa till honom så här, rör inte mitt bygge. Alltså jag använder samma uttryck som barnen när de bygger Lego och vi ska städa. Och bara, rör inte mitt bygge. Kommer jag tillbaka. Då hade en jävel börjat skruva och du vet han skruvade ju allting fel så att jag var nära att uttrycka den här klassiska repliken, gå tillbaka till köket där gör det du är bra på och det kändes som konstig omvänd sexism.
Jag vill att du lägger upp en bild på den färdiga sängen på vårt Instagramkonto när du är klar med den.
Om jag ska göra det, det har varit en följetong. Jag avbokade alla möten i torsdags för att jobba hemma för att det skulle komma den där försändelsen med satans loftsängen. Och du vet, jag fick så här, skuldmedvetet tala om för hela teamet och min chef att jag är hemma och jobbar. Så kommer inte loftsängen. Så jäkla jobbigt. Ja. Så visade det sig att jag hade bokat den dagen efter när jag väl hade ringt och skällt ut DHL 3 gånger. Så de bara, den är bokad till imorgon. Så det var klassiskt pinsamt. Men bara, jaha, oj, ja då blir jag om ursäkt. Så ovärdigt.
Men nu ska ungarna få en säng om det är så det sista du gör.
Exakt. Och jag kan inte rekommendera att lyssna på podcasten Spöktimmen som handlar om barn som är besatta av demoner och hemsökta hus.
Men herregud, varför
och
lyssnar du på sånt?
Jag vet inte om mörkret faller runt omkring här och det är så kolsvarta fönster ut och jag tänker att det kommer spökbarn och tittar in. Jag var bara tvungen att skaka om mig själv efter den här bokupplevelsen och det var helt fel val. Nu måste jag lyssna på någon så här happy podden. Har du något att rekommendera som kan tvätta bort de här onda dockorna?
Men alltså det finns en podd, ett ögonblick ska du någon som rekommenderar den till mig som jag lyssnar på för att jag är så, vänta lite Magnus, den här, den är, tryckte jag på den, nej, Hur kan vi? Och avsnittet med Alexander Bard, han heter Navid Modiri, känner du honom? Eller vet
Nej,
vem det är?
Vet inte vem det är.
Han som gör podden. Ja, men han intervjuar folk som jag menar, bara att intervjua, alltså folk som provocerar. Han intervjuar Katarina Janouch till exempel och någon snubbe som säger att han är rasist och så pratar de om liksom hur det är att vara rasist. Väldigt intressant och väldigt provocerande också. Jag känner att den här Navid Modiri skulle kunna ställa lite mer kritiska frågor. Åtminstone till Alexander Bard. Men det är intressant, det är bra att utmana sig själv och lyssna på folk som man verkligen inte alls håller med om.
Nu har jag bläddrat fram den här. Alexander Bard, hur kan vi prata om sex, makt och våld i nätverkssamhället? Men jag har lite svårt för Alexander Bards människosyn, för jag tycker den är lite fascistoid och ganska sexistisk också.
Men det är ju, alltså vadå lite, den är ju supersexistisk och han har verkligen så här elitistisk syn. Han är en av dem som verkligen hatar identitetspolitik och för honom sysslar alla med identitetspolitik utom vita, hetero, cis-män. Men han talar till exempel om, han tycker att det inte borde att trigga, att folk är för lätt sårade och folk är för lätt kränkta och det borde inte finnas triggarvarningar någonstans.
Oh, men, han har ju också Ann Heberlein och okej, nu fattar jag grejen, så att han har även inte bara älskade folk, så här provokatörer som precis. Linnea Claesson alltså online, utan även då hatade provokatörer eller åtminstone väldigt omdiskuterade.
Ja, jag tycker det är liksom intressant och väldigt, alltså som sagt, man kan lugnt lyssna, man kommer inte att bli övertygad, men jag tycker det är bra för att, ja, det är en bra liten spricka i sin egen filterbubbla att höra vad folk på den som är mer fascistiskt lagda än en själv tycker.
Annars så har jag några grejer som när jag måste terapilyssna för jag känner ångest eller stress eller för all del mörkrädsla nu för att jag har lyssnat på så här onda docka-podden. Ja, då är det ju såklart hästpoddar, såna här saker som hur, när ska hästen ha täcke och vilka tecken och vilka grader, alltså, som är så urbota tråkigt för folk som inte håller på med hästhållning att de vill säkert skära sig i handleden. Någonting så här riktigt nördigt, trädgårdspoddar tycker jag också är kul då. Det är så trivsamt när man liksom pratar om frösådd och min man skulle ju gå under av tristess av eller vem som helst som inte är råd av trädgårdsodling.
Det som var med som även sissan alltid lyssnar på som jag också börjar göra när man ska innan man ska somna eller behöver någonting lugnt är Stuff You Should Know som man kan handla precis vad som helst men där programledarna har så otroligt behagliga röster. De är så talar väldigt långsamt och på väldigt vänligt och liksom man bara ja men de vaggar en verkligen till sömns med sitt prat.
Och då måste jag också slå ett slag för Jonas och Mark-podden som jag pratade om förut för att jag tycker att det är ett bra innehåll. Det är också Feel Good-podd för att den är rätt rolig och för att båda har ju jättehärliga röster. Och precis som du och jag så har de ju en fin kombination
av
dialekter, ja. Tänkte jag så.
Jag skulle precis säga det, att de bästa poddarna har ju en rikssvensk och en finlandssvensk röst.
Det är ju sen gammalt. Och med de orden tycker jag att vi säger tack och godnatt. Och tack för boktipsen. Kom gärna med fler, kom gärna med poddtips och filmtips och allt möjligt. Det är jättekul.
Får jag komma med ett tv-tips förresten innan vi slutar? Ja. The Split finns på SVT Play, en brittisk serie med kvinnliga huvudrollsinnehavare som en brittisk advokatserie. Otroligt bra. The Split, ni vet vad ni hörde det.
Tack ska du ha och tack för att ni har hängt med oss en timme till och vi hörs nästa vecka. Puss och kram.
Det gör vi. Ta hand om er. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.